Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bliv kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bliv kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Älska varandra. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje bli fullkomlig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jesus använder här ett bildspråk som är omedelbart begripligt för alla, om att bära frukt eller att torka och dö. Det är ju en självklar bild som människor, inte minst om man, om vi tänker före vår tid, levde närmare naturen, hade en omedelbar åtgång till. Man såg det hela tiden. Växtlighet och träd som dog, som inte bara frukt, som torkade in. Och man såg motsatsen, det som blomstrade, det som bar frukt, det som var livgivande. Och vi förstår alla bilden. Som människa tänker man ju förstås på sitt eget liv. Hur ska mitt liv bli? Man tänker på det som ung. Vad ska det bli av mitt liv? Hur kommer det att gå för mig? Och jag lovar er som är yngre, man tänker på det när man blir äldre. Frågorna kommer tillbaka, fast med ny resonansbotten och på ett visst sätt med större tyngd. Det är inte allt för länge sedan jag fyllde 50. Den här sommaren har Ingrid och jag firat 30 år i bröllopsdag. Ja, man kan säga alla, ja. Det var väldigt härligt och det är väldigt roligt. Och det kan ju symbolisera många olika saker. Men det är alldeles uppenbart som det symboliserar, det är ju att jag lever en bra bit in i andra halvlek av mitt liv. Eller hur? Det är ju alldeles uppenbart. Jag är en bra bit in i andra halvlek. Och det är klart jag undrar, vad blir det av mitt liv? Kommer mitt liv att bära frukt? Och det är ju det man längtar efter, eller hur? Att ens liv ska blomstra, att ens liv ska bära frukt. Att man inte bara ska få överleva så länge som möjligt, utan att det ska bli någonting av ens liv. Och att andra människor ska kunna glädja sig över att man själv har funnits. Och att ens liv ska fortsätta och inte bara rinna ut i tomma intet. Att man ska få bli en fruktbärande människa. Och nu har jag verkligen goda nyheter. Det är ju så. Evangeliet är goda nyheter. Kristen tro är goda nyheter. Och Jesus har fantastiska nyheter till oss som funderar, kommer våra liv att bära frukt? Märkte ni hur han slutade? Jesus, när han har talat om de här sakerna, säger, detta har jag sagt er. Inte för att undergräva er tro på framtiden. Inte för att göra nervösa över hur det ska gå i era liv. Detta har jag sagt er. För att er glädje ska bli fullkomlig. För att min glädje ska bo i er. Och för att er glädje ska bli fullkomlig. Ja, vad är det som är så härligt som Jesus har sagt? som gör att vi ska känna glädje. Det är det vi ska titta på nu. Det handlar nämligen om att Jesus har bestämt att de som tillhör honom ska bära frukt. För Jesus finns det ingen fruktlös kristen. Den som tillhör honom bär frukt. Man bär frukt, man bär mer frukt, man bär rik frukt. Det är det Jesus vill tala med oss om idag. Hur våra liv kan bära frukt. Hur de kan bära mer frukt. Hur de kan bära rik frukt. Och så att vi kan få känna en djup glädje över att vi finns till. Vi ska inte bli träd som bara torkar in och dör. Vi ska bli fruktbärande människor. På ett visst plan så förstår vi ju ganska omedelbart den här bilden med frukt. Men ändå, vad står frukt för? Hur ska vi tänka här? Vad är det för sorts frukt som Jesus talar om? Jag menar, talar han om att det ska gå bra för oss finansiellt så vi lämnar ett stort arv till våra barn och barnbarn? Det är ju en viss sorts frukt. Talar han om att vi ska få ett bra eftermäle, att människor ett par generationer innan vi glöms bort ska tala högt om oss? Nej. Jesus definierar vad det är han talar om. Min fader, säger han, förhärligas när ni bär rik frukt. Och så kommer vad som är definitionen här. Och blir mina lärjungar. Det är ju den sortens frukt som Jesus lovar att han ska producera. Och det här handlar ju om två saker, eller hur? Att vara en lärjunge till Jesus, det är ju att man följer honom och börjar likna honom. Jesus vill förvandla oss till allt större Kristuslikhet. Nya testamentet talar ju om det just i termer av frukt. Det mest kända stället är väl när Paulus talar om andens frukt. Nämligen kärlek och glädje och fred. Tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning. Att vi som är så trasiga i vårt inre och som har så mycket inkrökthet och självupptagenhet ska börja bli hela och riktiga människor så som Jesus var det. Fyllda av kärlek och glädje och fred och vänlighet och godhet och tålamod och självbehärskning. Vi ska bära frukt i att våra liv börjar likna Jesu liv. Och en lärjunge är ju med och utbreder Kristi rike. Därför det är det enda som är bestående. Allt annat ska förgås. Det som inte tillhör Kristus kommer att förgås och gå under. Det är det enda bestående frukten. Det är Kristi rike. Och vi är kallade att utbreda hans rike. Paulus kan på flera ställen tala om evangeliets utbredande i termer av att det bär frukt. Han säger så här i Kolosserbrevets första kapitel. Han talar om sanningens ord, evangeliet, som har nått fram till er, liksom det bär frukt och växer till i hela världen. Så det är den här sortens frukt Jesus lovar ska komma ut av vårt liv. Att vi börjar likna honom och vi är med så att evangeliet sprids och fler människor få kontakt med Jesus. Okej, låt oss gå in lite mer i texten. Och för att göra det behöver vi se lite vad, i vilken sorts sammanhang det finns. Den här texten börjar med det sista av Jesu sju jag är-ord. I Johannes evangeliet så finns det sju ställen där Jesus på ett väldigt provocerande och utmanande och också underbart sätt säger jag är. Och så påstår han något ytterligt märkligt om sig själv. Han säger jag är livets bröd. Alltså det, att det är han personligen som är det som kan få människan att överleva långsiktigt. Inte bara biologiskt utan evigt. Jag är världens ljus. Jag är grinden. Dörren in till fadern. Jag är den gode herden. Jag är uppståndelsen och livet. Jag är vägen, sanningen och livet. Och det här är det sista av de sju jag är-orden. Jag är den sanna vinstocken. Igen så står vi inför detta att Jesus är antingen fullständigt galen. Eller är han totalt livsförvandlande? Han säger sådana saker om sig själv som man inte bara kan hålla distans till. Så man måste antingen med förakt avvisa. För en människa kan inte vara allt detta för alla andra människor. Eller måste man falla ner och tillbe honom. Om det är sant. Men vi ställs direkt inför detta. Absolut antingen eller. Att med förakt avvisa honom. Därför att det är vansinne att en människa säger så om sig själv. Eller är det sant? Och då måste man följa honom, ta emot honom, leva av honom. Ett antal av de här jag är-orden har ju ett speciellt sammanhang. Det är inte bara så att Jesus helt plötsligt säger jag är, liksom när som helst när han är ute och går. Jag är livets bröd. Då är ju situationen så att många människor, tusentals människor, har gått ut i ödemarken där Jesus är. De har lyssnat till honom. Och Jesus har gjort det stora brödundret. Han har mättat deras fysiska kroppar med bröd. Och sen säger han: jag är livets bröd. Och då förstår man ju kopplingen här. När han säger jag är uppståndelsen och livet, då är det i sammanhanget av Lazarus som har varit död i 4 dygn. Och Jesus kallar honom tillbaka till livet och gör honom levande igen. Och så säger han: det är inte bara så att jag kan göra människor kroppsligen fysiskt levande. Han talar om att han kan ge evigt liv. Att han är uppståndelsen och livet. Vad är bakgrunden till det här sista sjunde ordet? Och sammanhanget är ju den sista kvällen med lärjungarna. När Jesus sammanfattar mycket undervisning. Där han tvättar lärjungarnas fötter. Där han instiftar nattvarden. Han utlovar anden. Han förbereder mycket för framtiden. Men det är också en väldigt dramatisk del den här sista kvällen. Jesus identifierar att en av hans lärjungar inte är en verklig lärjunge. Han pekar ut Judas och säger: en av er kommer att förråda mig. Er tillhör mig inte. Och när Jesus tittar på lärjungarna så vet han: här är de som tillhör honom. Och här är också de som inte, eller i det fallet en person, som inte tillhörde honom. Och vi vet att Judas gick därifrån ut i natten för att förråda Jesus. Det här är bakgrunden när Jesus nu talar om att bära frukt. Och i vår text så säger han, därför att det här är riktat till de som tillhör honom: ni är redan ansade genom ordet. Det vi nu ska tala om, det riktar sig till dem som tillhör Jesus. Och då har jag 3 punkter om den här texten. Första punkten är: det Jesus talar om nu, det är en nystart för mänskligheten. Det är en nystart för mänskligheten. Vad i all sin dag menar Jesus med att han är den sanna vinstocken? Han säger ju inte bara jag är vinstocken, ni är grenarna. Jag är den sanna vinstocken. Det indikerar ju att det finns många falska, eller hur? Bakgrunden här för hans lärjungar som kan Gamla testamentet, den är solklar. I Gamla testamentet så är detta ofta en bild, vinstocken, på Israels folk. Det återkommer igen och igen här i ett par ställen. Det står i psalm 80: en vinstock tog du från Egypten. Du drev undan folken och planterade den. Israels folk som en vinstock. Jag planterade dig som ett ädelt vin, en ranka av yppersta slag. Jeremia 2:21. Eller i Hosea 10: Israel var en frodig vinstock, dignande av druvor. Så det här är en vanlig bild. Gud har utvalt Abraham, han har byggt Israels folk, och folket är som en vinstock som nu ska bära frukt. Och ska bli till en välsignelse för alla andra folk. Men hur har det gått för vinstocken som Gud har planterat? Jag ska läsa det kanske mest kända stället om detta, nämligen Jesaja 5. Där står det så här: Jag vill sjunga en sång om min älskade vän, en sång om min vän och hans vingård. Högt uppe på en bördig sluttning hade min vän en vingård. Han luckrade upp den och plockade sten och planterade ädelt vin. Han byggde ett vakttorn, han högg ut ett presskar, han väntade sig söta druvor, men vingården gav honom sura. Döm nu, Jerusalems män och Judas folk, döm mellan mig och min vingård. Vad mer kunde göras för min vingård som jag inte redan har gjort? Jag väntade söta druvor. Varför gav den mig sura? Herren Sebaots vingård är Israel, Judas folk, hans älskade plantering. Alltså, vinstocken har inte burit frukt. Inte därför att vingårdsmannen Gud har misslyckats eller misskött, som jag har misskött vår trädgård hemma i Nacka, utan därför att vinstocken inte har hållit måttet. Ja, nu blir det väldigt viktigt för mig, eftersom vi lever i en värld full av antisemitism, att få tydliggöra ett par saker. När Bibeln här säger att Israel som vinstock inte bar frukt, så är det en illustration av det som gäller hela mänskligheten, judar och hedningar. Ingen har burit frukt. Inte ens Israel som Gud utvalde. Alla har syndat, judar och hedningar, och har inte burit den frukt som Gud önskade. Och det är därför som Jesus nu säger: jag är den sanna vinstocken. Alla har misslyckats, med ett judiskt undantag, nämligen Jesus från Nasaret. Han är nu nystarten i vilken alla människor, judar och hedningar, kan inympas, implanteras och så börja bära frukt. Det här är igen ett så starkt ord om Jesu unika ställning. Det går inte lika bra med andra religioner. Det går inte lika bra med egen religiositet. Därför att det bär inte frukt. Det enda som kan bära frukt, det är det som är inympat i Jesus, den sanna vinstocken. Och därmed får livet från honom ut i grenarna, ut i sitt liv. Det krävs en total nystart som bara finns hos Jesus. Och det här är ju glasklart för hans lärjungar när de hör honom säga: jag är den sanna vinstocken. Äntligen en vinstock som håller rätt kvalitet. För det andra, älskad inkompetens. Det var en konstig rubrik, men det här är ganska viktigt att få tag på. Älskad inkompetens. Här fanns några väldigt starka ord om vår inkompetens, eller hur? Utan mig kan ni ingenting göra. Och nu är det en del som direkt känner så här att det är typiskt kristen tro. Man ska alltid slås ner och undergrävas och frånta sitt självförtroende. Låt mig då få försöka reda ut ett par saker. Ur kristen tro så finns det två grundläggande perspektiv. Det första är skapelseperspektivet. Gud har skapat oss, därför är vi värdefulla och viktiga. Gud har gett oss många resurser och gåvor och förmågor. De ska vi vara glada över, de ska vi utveckla, de kan vi vara stolta över så länge vi är äran till Gud. Vi ska använda dem. Vi ska tacka Gud för dem. Utifrån kristen tro så finns det all anledning för en människa att räta på ryggen och säga: jag är människa. Gud har gett mig gåvor och möjligheter. Men sen finns det ett annat perspektiv, frälsningens perspektiv. Där kan vi inte komma med vad vi är i oss själva. Vi behöver födas på nytt, därför att djupt inne i oss själva finns en korruption som vi aldrig kan bearbeta bort på egen hand. Inte minst Johannes evangeliet är så tydligt med det här. Man behöver födas på nytt. Någonting nytt måste komma in i ens liv. Det behövs en radikal nystart som vi inte har möjlighet till i oss själva. Därför att vi har i relation till Gud en grundläggande inkompetens. Det här kan vi läsa om på många ställen i Nya Testamentet. Paulus kan säga att den som är kvar i sin gamla natur kan inte behaga Gud. Och här får vi då ofta problem. Därför att när vi känner av det här att vi i oss själva inte kan ta oss till Gud, så känner vi två saker. Antingen fördömelse. Vi känner oss förkastade, förtvivlade. Eller så känner vi behovet att försöka rättfärdiga oss själva. Att ta nya tag. Att försöka förbättra oss så att Gud åtminstone kan se på oss med ett visst välbehag. Vi tar oss från botten ett par steg upp så att vi kan känna oss lite nöjda med oss själva. Men det där behöver vi lägga åt sidan. Evangeliet säger ju något helt underbart. Nämligen att vi mitt i vår andliga inkompetens och oförmåga, i vår impotens, är älskade av Gud. Och nu noterar ni hur starkt Jesus uttrycker det här i texten. Liksom fadern har älskat mig. Tänk efter nu här. Jesus är inte inkompetent. Han har alla de kvaliteter som gör honom älskvärd och som vi saknar. Liksom fadern har älskat mig. Har jag älskat er? Alltså vi som saknar de här kvaliteterna och som är inkompetenta. Så vi är älskade i utgångsläget. Detta är ju evangeliet. Eller hur? Gud bevisar sin kärlek till oss. Där är ett Kristus dog för oss. Medan vi ännu var syndare. Och därför är vi älskade, vi som är inkompetenta. Och Jesus vill utifrån sin kärlek börja förändra oss. Så startpunkten är inte att du och jag ska förbättra oss, förändra oss. Startpunkten är att vi är älskade. Och att Jesus vill göra något nytt i vårt liv. Väldigt mycket av människans religiositet handlar ju om att vi försöker klä upp oss. Som man ibland gör när man ska gå på bröllop, som Ingrid och jag var på igår, eller man går till kyrkan, eller så klär man upp sig. Och väldigt mycket religion och andlighet handlar ju om att människan försöker klä upp sig lite bättre än man egentligen kanske är och så. Jag hörde Tim Keller ge en bild som jag gillade, nämligen bilden av en julgran. Är inte väldigt mycket religion just som en julgran? Alltså att man pyntar. Man kan ju göra en julgran väldigt vacker, eller hur? Så att den glimmar och gnistrar och är färgstark och attraktiv. Men den har ju inget liv. Det där är ju bara att vara uppklädd till det yttre. Och är det inte så religionen är? Den kommer inte åt innersidan. Det som ger den mäktiga granen i skogen dess liv, att den har rötter någonstans. Så här blir en väldigt viktig fråga för oss. Var har vi våra rötter? Är vår kristna tro, vår andlighet en julgran? Allt handlar ju om var vi får vår näring ifrån. Vi har ju något vackert här på altarbordet. Det finns blommor där. Och det ser ju ut som om alla de hämtar näring från samma ställe. Fast det gör de faktiskt inte. Det är så här. att kristen tro handlar inte om att tillhöra en viss kultur, att finnas med i en viss församling, att ha ett visst medlemskap, att ha vissa åsikter, att ha vissa yttre yttringar. Allt handlar om ifall ihop med Jesus. Alla som såg det utifrån, som inte satt med den där kvällen när Jesus tvättade lärjungarnas fötter, tänkte ju att Judas var en av lärjungarna. Det såg ju så ut, han tillhörde ju dem. Men han tillhörde inte Jesus. Kristen tro handlar om att ha den personliga kontakten med Jesus. Inte om att finnas med i kyrkan eller följa ett visst mönster. Om inte du och jag har våra rötter i Jesus själv, så bär våra liv inte frukt. Har vi de rötterna i Jesus, så kommer vårt liv att bära frukt. Jag tror jag låter, även om det är lite fulare så låter jag den stå kvar så, som en predikan för er. Var har du dina rötter? Ditt inre liv, var får det sin näring ifrån? Och till sist, så kan vi bära frukt för Gud. Vi har blivit inympade i Kristus om vi tillhör honom. Vi har blivit renade genom ordet, genom evangeliet. Finns det något vi kan göra för att bära frukt? Ja, det handlar ju om livsförbindelsen med Jesus. Bibeln kan ju använda många olika uttryck för att beskriva vår relation till Jesus. Jesus är Herre, vi kan vara Kristi slavar och tjänare. Jesus är mästaren, vi är hans lärjungar. Gud är vår far, vi är hans barn. Och alla de är ju relevanta bilder. Men här i Johannes 15 så är det väl egentligen en annan bild som är den mest relevanta. Bilden av brudgum och brud. Av den absoluta föreningen. Av den verkliga tillhörigheten. Det som den sexuella gemenskapen, när den är riktig, ska uttrycka, den totala överlåtelsen och att bli ett. Det är livsförbindelsen med Jesus. Och det Jesus nu utmanar oss och säger, det är ju att vi ska bli kvar i honom. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Här är faktiskt en uppmaning till oss, eller hur? Att hålla kontakten med Jesus. Och han konkretiserade på två sätt. Att hålla kontakten med Jesus, att bli kvar i honom, det är att bli kvar i hans ord. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så ska ni bära mycket frukt. Vi har ju tillgången till Jesu person genom hans ande och genom hans ord. Och därför måste vi bli kvar i hans ord. Och det andra han säger, det är att vi ska bli kvar i hans kärlek. De här tre sakerna kan man aldrig skilja åt. Jesu person, Jesu ord, vad han har sagt, och Jesu kärlek. Om ni tänker på kristenheten, så har vi ofta en tendens att spela ut de här mot varandra på olika sätt. Där hör samman. Vi ska bli kvar hos Jesus. Och det blir vi genom att bli kvar i hans ord. Och det blir vi, är vi genom att hålla kvar vid hans kärlek, som vi har starkast uttryckt i evangeliet. Att vi håller evangeliet om vad han har gjort för oss i centrum. Så blir vi kvar hos honom. Kristus vill bo i oss för att producera frukt, Kristuslikhet och utbredande av hans rike. Vi har en väldigt spännande termin framför oss i Betlehemkyrkan. Personligen, i våra egna liv, Herren vill bära sin frukt genom oss. För oss som gemenskap i Betlehemkyrkan, Herren vill bära sin frukt ut i Stockholm genom oss. Jesus säger, jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Herre, vi tackar dig för din underbara kärlek, att du älskar oss i vår inkompetens och har kommit till oss. Tackar dig för dina underbara löften att vi ska få bära frukt, därför att du kan producera din frukt genom oss. Och Herre, vi vill träda fram inför dig och säga, vi vill tillhöra dig. Vi vill att du ska bära din frukt genom oss. Vi ber dig att du ska förnya oss och att vi ska få se ditt verk i våra liv och i vår gemenskap den här hösten. I ditt namn, Jesus. Amen.